Det är fredag idag och det betyder att jag har sällskap här i studion för det morgonparlamentet. Jag har med mig Janne Wenström och Nina Kivinen. Hej och välkomna.
God morgon.
God morgon. Hej, hej.
Hur är det med er den här fredagen?
Tack, det är bra.
Ja, inte alls något illa idag.
Ja.
Lite vått var det där ute, men att annars är det okej.
Okej, nej, men det låter bra. Ni är här för att vi ska gå igenom lite veckans nyheter och vad som har varit aktuellt den här veckan. Och jag tänkte att vi börjar och är riktigt hurtiga och pratar om motion. För det har kommit nya motionsrekommendationer. Hur mycket har ni bekantat er med de här nya rekommendationerna?
De lät ju jättepositiva.
Lät de positiva?
Ja.
Vad var det som du tyckte att det var så positivt?
Jag tycker det är roligt det där att de har konstaterat det, att det är nog kanske inte alltid så där väldigt viktigt att röra mycket på sig, utan det där, så utan huvudsaken man knegar på, så att säga.
Mm, ja, betoningen var ganska mycket på den här lätta motionen och vardagsmotionen. Hur tyckte du, Nina, om de här rekommendationerna?
No, jag tyckte alltså just om den här att varje minut räknas. jag tyckte det var liksom, ja, alltså det är ju bra att påpeka åt folk och liksom att vi behöver röra på oss. Jag behöver röra på mig mera. Och att liksom just att den där, det lönar sig att också ta den där ena våningen med trappor. Det, också, det här hjälper.
Precis.
Den där lilla stumpen som du går, det är bättre än att inte gå den. Och så där. Så det var en ganska sån här positiv. Men samtidigt kanske man också kan läsa den lite som att nu börjar bli lite desperat det här. Att bara att ta nu ett steg till liksom. Snälla lilla ni nu. Rör du lite mera på er så blir det bra.
Ja, exakt.
Folk har blivit så lata att de, eller så där, rör sig lite på sig att liksom, nu måste vi göra någonting så att de nu ens rör lite på sig.
För det lär väl vara liksom just en sån här tudelning. Att de som alltså rör sig faktiskt taget ingenting och sen de här riktigt ultrahimo som rör på sig alldeles fruktansvärt mycket.
Riktigt mycket.
Ja.
Mm.
Att det där, att det kanske just att få röra sig också i det där.
Men det roliga där är just det där att den här vardagsmotionen motiveras,
ja,
och poängteras, ja. Vilket ju alltid har sagts, men att den faktiskt kommer upp här nu också, att, liksom, att den är som helt, och den är väl nog liksom vetenskapligt grundad den här också,
ja, ja.
Även om den visserligen, den, det var väl den, den där bakgrunden till att var det någon sorts forskning vid UKK-institutet visst också någon rekommendation någon annanstans ifrån, men att jag antar att den också är någorlunda motiverad.
Mm. Men hur mycket tror ni att det här påverkar då de personer som inte rör på sig så mycket? Du, Nina, sa här att det finns en klar uppdelning, de som gärna sportar och ganska mycket och sen de som inte gör någonting.
No, jag hör ju då till den här gruppen de som gör praktiskt taget ingenting alls, så okay. Jag känner mig nog på det sättet som liksom målgruppen. Det där borde göra mycket mer. Och jag har kanske just en sån där, jag på telefonen berättar hur många steg man har tagit. Och just nu har jag en sån kedja i jobbet. Jag jobbar ganska mycket på distans hemifrån, för jag sitter och skriver som bäst. Och antalet steg som man tar om man jobbar hemma och inte går utanför dörren är ganska litet.
Ja.
Så liksom det är en ganska, vilken stor skillnad det är den där av att du tar dig till arbetsplatsen och du rör dig på arbetsplatsen och du går på lunch. Och du, så liksom det är, när, på detta bara den där vardagliga rörligheten i av att så är enorm skillnad. Och det är den jag framförallt kanske jag försöker då ersätta, att jag måste en hemmajobbad dag måste liksom kompletteras med att gå ut på gå eller någonting annat.
Gör annars,
jag gör nog det. Alltså det som måste säga att jag börjar vara så gammal att kroppen nog meddelar att nu ska vi röra på oss. Liksom.
så då kan vi säga att de här rekommendationerna kanske har lite påverkat dig nu? Att du har
absolut, nu har de det. Men att jag är nog, det är just kanske därför tänker att jag är lite målgrupp, men att jag reagerar för det mesta alltså lite för sent. Alltså just när kroppen säger, inte därför att jag vet att jag borde före kroppen säger att nu ska du röra på dig.
Ja, men det är svårt.
Det är svårt. Det är jättesvårt.
Janne, hur är det med dig? Hur gott samvete har du när du läser de här nya rekommendationerna?
Har du, mitt samvete är gott. Jag har nästan försöker låta bli att använda det. Hur är det man brukar säga? Det där så. Alltså inte inverkade på mig egentligen. För att jag försöker nog cykla till jobbet och så vidare. Så att det är så inte liksom. Den är rolig att läsa. Det kanske som ger mig mindre gott samvete eller som jag nog har vetat om tidigare också är ju det att man borde ju sova mera. Det är liksom en sån grej som jag liksom att jag har alltid sovit ganska lite från en liten kläpp. Så att det där, så
det fick dig att fundera lite.
Ja, nu har jag ju funderat angående det tidigare också, inte, inte du endast det här inte, men liksom.
Ja, ja. No, det var ju ganska intressant att det togs upp så, så betydligt här i, den här i de här nya rekommendationerna, att nu är det faktiskt gäller det att, att få den här ordentlig, få ordentligt med sömn, att det har en stor betydelse också för den här motionen och konditionen och välmående. Nina, är du duktig på att sova?
Nej, jag är nog sån här som kroniskt sover dåligt, men däremot så har jag ju varit väldigt liksom medveten om det, så jag går alltså tidigt och lägger mig. Jag har nog en sån här, för att få ihop direkt mycket sömn, så jag har vänner som ibland tänker att man kan inte ringa Nina mera, för nu kan nog ni något att sova, och det brukar faktiskt nog stämma att jag liksom på det sättet nog försöker hålla dig det där, ta det i beaktande. Och sen har jag ju sagt just att motionera påverkar sömnen som påverkar viljan att motionera, så det är nog på det också en bra cirkel att upprätthålla. Men ja, jag försöker nog hålla fast vid den, för annars är jag nog inte till någon nytta för någon, men om inte fått sova.
Mm. Ja, sömnen är otroligt viktigt. Hur mycket sömn får ni per natt? Hur mycket sover ni? Men ungefär, hur många timmar?
Det beror väldigt mycket på årstiden och vad annat det finns att göra just då, så att det där så. Mera än 5 timmar skulle man gärna kunna försöka få.
Okej, okay. Min aktivitetsklocka säger här att jag fick 5 timmar och 38 minuter i natt. Ja. Vad tror ni att ni har fått i natt?
Men jag kanske har fått i samma storleksordning i natt, för i natt sover jag ganska dåligt. Men jag går i princip att sova 10 för att stiga upp 7. Det är liksom, sen sover jag alltså inte hela den tiden däremellan. Men det är liksom för att få ihop 7 timmar så det är ungefär en sån här som jag siktar på. Ja.
Så du har en bra plan i alla fall där för att få. Yes, vi fortsätter från sömn och motion och sånt vidare till ett ställe som kanske orsakar sömnbrist för många. Hotell Hamburger Börs. Den håller på att rivas just nu en bit i taget. Har ni sett på den här rivningsprocessen? Följt med den?
Nej, faktiskt inte alls. Den centrum av Åbo är ett sånt kaos att man håller sig riktigt gärna ganska långt bort därifrån. Så jag har faktiskt inte alls sett någonting alls av den här rivande, varken på nätet eller in real life.
Jag har faktiskt sett någon där, så jag brukar kika på kvällarna före jag lägger mig. Så brukar jag gå igenom nyheterna, dagens nyheter. Och det där, så då är, där har man just lösnat över era eminenta reportage från det ena och det andra. Och bland annat fanns där någon där, så fanns där någon video från det där, så från rivningen Hamburger Börs. Och sen hade jag några ärenden till stan här i Norrköping också, så jag konstaterat att ja, det ser ut så här nu. Men liksom i annat fall så det har nog inte kittlat mig det minsta det där, vad de håller på med där. I annat än att man liksom har funderat på att vilka av de där husen alltså rasar ner i gropen och fyller gropen i vilka skede. Men liksom, inte något annat, inte liksom, jag rör inte mig där inte då jag jobbar på. Jag bor åt samma håll från stan som jag jobbar, så att jag har ingen orsak egentligen att ta mig till stan i dagens läget.
Ja, det är nog många som håller sig lite bort från centrum av Åbo just nu. 70-talet, då när den tidigare hotellfastigheten revs ner, så var det stora protester. Alla var väldigt, väldigt, eller inte alla, men en del personer var väldigt upprörda över att man rev det här huset. Men nu har det varit rätt så tyst med de här protesterna. Ingen verkar ha så stor skillnad att den här fastigheten nu rivs. Hur är det med dig, Nina? Har det någon betydelse att den här byggnaden nu försvinner?
Nej, den här faktiskt så den har ju inte varit vackert på någon planet överhuvudtaget. Så det här stör mig inte alls att den rivs. Däremot hade jag säkert nog varit med då med de protesterna då när Åbo sjukan var som värst och vi rev en massa vackra byggnader, som ju den föregående byggnaden var. Att det där, men det här stör faktiskt inte alls. Annat än i mera en sån där då. Från en estetisk synpunkt stör det mig inte alls. Sen är det andra som jag kanske funderar på. Hur ska byggandet se ut i centrum av Åbo? Och vad? Hur vill vi att vår stad ska se ut? Så det är kanske blir varje gång lite sådär. Att det är inte sagt att det blir något bättre efter att man har rivit ner vuxit bara ett fullt hus.
Ja, för det sker enorma förändringar vid Salutorget just nu och Åbo centrum överlag. Om ni får önska fritt, hur önskar ni att Salutorget då... Oh, nu har vi en liten hostning här. Hur önskar ni att Åbo centrum ska se ut i framtiden? Om ni får riktigt drömma.
Definitivt bil- och busslöst. Det behöver vi dem in dit i stan alltså. Att det gågator alltihopa och parker och uteserveringar och sånt vill jag ha. Att framförallt nu med det här busskaoset, så det, alltså det är ingen, så lata behöver vi inte vara att vi inte orkar ta oss några kvarter från busshållplatsen in till torget ifall vi behöver. Nu behöver inte alla åka dit. Så att, gågator, planteringar.
Gågator och planteringar, hur är det med dig, Janne? Hur ser ditt dröm Åbo centrum ut?
Jag har inte drömt så mycket om Åbo centrum faktiskt. Men att det där så, alltså ett allmänt gemensamt Åbo stads och invånarnas vardagsrum skulle vara, men hur det sen egentligen ser ut så är en annan sak. Nu tycker jag också att nu ska du vara ett vardagsrum för de också som bor lite längre bort och som kanske måste komma med bil. Så att det är så att jag propagerar ju nödvändigtvis för att man ska kunna komma ända in till centrum med bil. Men liksom någonstans ska du kunna komma och lämna den där bilen i alla fall.
Mm.
Eller så ska du kunna komma väldigt smidigt med buss eller något annat. Men att det är så, men liksom inte. Det måste vara tillgängligt, ska vi säga.
Absolut, det håller jag med om.
Hur man löser det där utan att det liksom blir en bakgård eller en framgård för bara de som bor i centrum. Och sen är frågan hur mycket kommer det folk att bo i centrum? Varifrån ska man ta folk som ska mata näringen och näringslivet i centrum? Och vad ska du ha för verksamhet? Ska du ha bara folk som sitter och dricker kaffe eller äter? Eller ska du ha också då lite järnaffärer och något annat som det där som liksom så att folk kommer... Har det som annat att göra där än att bara sitta och slojba så att säga?
De umgås i det där vardagsrummet.
Ja, men det som jag är mest intresserad av att veta här nu är att hur en stämning skulle ni vilja att det skulle vara? Exempelvis då vid Salutorget i Åbo, sen när allt är färdigt. Hur den liksom stämning?
Mycket grönt.
Mycket grönt.
Mycket grönt. Ja, det tycker jag.
Frisk luft och eller alltså, vind som rör sig och så vidare.
Och jag gillar den där vardagsrumstanken, alltså på det att när man går in till biblioteket, att den där känslan av att här är alla möjliga slags människor i det här biblioteket som sitter här och spenderar tid tillsammans. Mm. Yes. Den känslan skulle man gärna få sprida sig i större delen av centrum.
Det har de lyckats jättebra med.
Jättebra, ja.
Det är en sån sak som det där biblioteket jag kikar på och funderar på många gånger. Man borde faktiskt vara frekventerade mer. För bara ta en tidning och sätt sig ner och läsa. Ja. För att det är en jätteskön stämning där.
Ja, det är det.
Just det där, det är relativt. Det är relativt tyst, det är lite liksom rörelse, men det är relativt tyst och det är avskärm. Och så, från den sidan sättet är det vardagsrummet liksom inte allt för mycket hössel och bakgrunds. Jag menar, du kommer att få det oberoende av i en stad, men att det är som en liksom någon sorts sån här liksom skön akustiskt sett också liksom tilltalande miljö.
Okej, men hej, det här låter väldigt bra, för jag måste hålla med om det här att den här, det är en fantastisk vardagsrumskänsla i huvudbiblioteket vid Åbo. Det är fantastiskt. Om vi får det att glida tillbaka dit, glida in där i Salutorget, skulle det säkert vara en otrolig stämning. Men om vi går tillbaka här till hotellet Börs, har ni något speciellt minne från Börs? Börsen, som ni kommer på så här. Har ni varit där?
Några konserter där i det där så, eller något mindre konserter tillställningar i den där. Ja, det var väl en nattklubb eller vad det var. Men liksom, nattklubben tror jag egentligen aldrig har frekventerat där. Eller så är det liksom i början av studietiden och det är så länge sedan så att.
En handfull gånger, men inte var aldrig mitt favorithak på något sätt. Inte. Men några banketter, fester i det där. Men de är ju i den där gamla delen, men liksom i Börsen nog. Någon gång i något skede så var det liksom det där, får jag säga, kafén där i lobbyn var en ganska bra mötesplats. Att om människor som inte kände till Åbo så kunde man liksom att vi där i Börsen, där hittar vi varandra sen och sen går vi därifrån vidare. Så att där har jag lite hängt i något skede. Men.
Restaurang och restaurangerna där på första våningen har ju varit ganska roliga nu på senare år också. Att det har varit helt okej. Det är riktigt kiva.
Så det har nog ändå varit någon slags del av ert liv, den här Börsen?
Ganska liten.
Men där kan man också säga, just som restaurang, så där har också miljön varit ganska rolig tycker jag. Liksom sådana som ombonar på något vis.
Okej. Ni kommer nog minnas den här byggnaden, men kanske inte med så stor sorg att den försvinner.
Nej.
Ja. Nej, alltså jag har inga stora liksom personliga passioner eller något annat för den här byggnaden. Det är liksom, som du Nina konstaterat då när den ursprungliga, det som fanns där tidigare försvann, så då skulle jag nog ha varit på barrikaderna också, men att jag var inte riktigt medveten om det då. Så att,
Just så. Jag tänkte att vi kan fortsätta lite med lite vård. För tandvårdscentralen i Pargas så har lagt ut informationstext på deras webbsida. om att personer med icke-akuta besvär, alltså tandbesvär, kan köpa tillfälligt lappningsmaterial från apoteket och då själv sätta som ett plåster på sina tänder för att då inte behöva helt en akut tid utan att själv fixa det lite innan man får tid till tandläkaren. Hur reagerar ni när ni hörde den här nyheten?
Alltså jag hade ju aldrig hört att det finns någon plåster på tänderna överhuvudtaget. Så det var faktiskt en nyhet. Det här var bra att veta att det finns akut hjälp att få på apoteket om det behövs.
Alltså det där är ju jättebra för att det är liksom på det viset att alltså man ska ju, jag förstår ju om folk anser att nu tycker stan att jag ska börja lappa mina tänder själv, men det var inte som var avsikten. Det var bra att det är tydliggjort. Ja. Men det är ju jättebra för att jag menar, om du biter lös en plomb eller något annat sånt här i tänderna, så det är ju nog förbaskat sjukt sen när du har tungan in dit och liksom allt sånt annat. Så det är nog så. Så då kan du ha något shit som du kan tocka in dit för att, så att du inte liksom har blod i tunga, så är det ju jättebra.
Men vill du då själv åtgärda det och inte få då en akut tid?
Jag vill ju naturligtvis ha en akut tid. Men om det inte går att få en sådan så.
Så ni är positiva till det här att man kan nu börja lite själv fixa med tänderna?
Varför ska man göra det?
Inte vet jag om jag nu är positivt inställd till att man ska göra det själv. Men jag tycker alltså, om inte finns något annat. Och sen är det ju alltså just att tandvård är också något annat, att det finns inte 24 timmar i dygnet och det finns inte liksom, det kan hända att det uppkommer så här situationer. Men jag visste alltså inte att det var ens möjligt. Nej. Så att jag är nu mest liksom intresserad av att man kan göra något i väntan på den här tiden. Men sen vill jag ju ha den här tiden senast följande morgon.
Okay,
alltså, vi köper oss några timmar. Men kanske
ja, precis.
Då, liksom.
Ja. Inte två veckor eller en månad. Men just det där att det där, så att det är riktigt, riktigt.
Ja. Janne, nu får du sätta din mikrofon lite närmare så hörs du lite bättre.
Sådär,
nu hörs du igen.
Okej, bra. Ursäkta.
Men förstår ni då alla Pargasbor som har varit lite oroliga över de här direktiven?
Jo, absolut. För nu är det ju en signal om att vi klarar inte av att ge tillräckligt med akuttider. Så nu får ni köta själva. Så nu ger det ju den signalen att vi inte klarar av att köta er alla i den tid som ni skulle vilja.
Men som du sa, det där med den där akuttiden, men det kan ju hända att du inte får den där. Så du får den om ett par timmar eller något sånt. Och har du den där vassa tanden där, så nu är det ju skönt att sätta något shit på den under tiden. Så liksom, från den sidan sett vore det ju en ganska intressant nyhet nog.
Jo, och på det sättet, så just de här tandläkarna, så de jämför det här med lappningsmaterialet med att då sätta ett plåster på ett sår. Men jag tror att det är ganska få människor som tidigare har gjort någonting med sina tänder. Att det har känts som ett sådant ställe att nej, det är bara det är till för tandläkarna.
Nej, det tror jag nog alltså. Många år av, vad heter det, regleringsvård, när man har haft en massa gummiband som skulle man sätta fast här och där och det var skenor som skulle fästas där och där, som man ju gjorde själv som ett barn, tonåring. Så det är ingenting märkvärdigt med att nu röra sina egna tänder.
Jaha, då är det bara jag då.
Jag har varit med om att vrida tillbaka en tand på rätt ställe som var 90 grader fel. Stöd sig någonstans så var det bara, men då det var också på enligt råd från tandläkaren, så att det ringdes dit och konstaterade, vad ska vi göra, ska vi komma dit? Och konstaterade, nej, behöver ni komma hit, att om ni har sisot tillräckligt mycket så vrid den på plats bara, att inte gör de något annat heller. Okej, okay. Så var det bara att vrida.
Hjälp, okej. Okay. Jag blev fick lite så här rysningar. Det låter ju jättebra att ni är så här liksom positivt inställda till att hej, man kan ha makt också över sina tänder och klara av att fixa en del själv. Eller i alla fall tillfälligt. Det här räkningar, det är ju någonting som ibland känns lite jobbigt när det kommer landa på dörrmattan. Vi berättade här tidigare i veckan om att Elis Sjöberg, en Kimitöbo, så han har fått flera ospecifierade fakturor av Kimitöens kommun. Och där han inte helt enkelt vet vad han har betalat för, det har skett en förändring då, att det inte längre är stort tydligt vad han betalar för då, bland annat måltider och sånt. Hur viktigt tycker ni att det är att det står tydligt på räkningar vad ni betalar för? Kontrollerar ni era räkningar noga?
Alltså egentligen skulle jag säga att det är ännu värre än sådär. Alltså att nästan allt betalar man sådär hux flux i en nätbank eller skannar in en kod eller någonting sånt. Att förr i världen, jag är ändå så pass gammal, förr i världen så samlade jag pappersräkningar på hög, betalade dem med ett par veckors mellanrum gick man igenom och då läste man dem noga och man balanserade sin ekonomi genom att titta på de räkningarna. Nu försvinner de liksom här i cyberspace lite, de här betalningarna. Så jag måste säga att jag emellanåt har en känsla att jag vet nog inte riktigt vad det jag betalar för och vilka betalningar är det här som jag nu bara godkänner sådär, utan att ens, ofta öppnar jag ju inte ens den där fakturan, jag betalar bara slutsumman.
Just det, hur är det med dig Janne, hur noga kontrollerar du?
Jag är nog lite old school. Det där, så jag har nog en del pappersräkningar som kommer ännu och de hinner inte ha tvingats på mig på elektronisk väg. Och sen där så när de kommer till de elektroniska som kommer så öppnar jag nog och sparar undan. Och jag skriver inte ut dem men jag sparar dem separat.
Oj, oj.
Och det där så och ser naturligtvis slutsumman med att, och eftersom jag konstaterar de nog liksom, jag vet ungefär vad de brukar vara och vad de inte brukar vara, så att jag har liksom en koll på den där storleksordningen. Men att för mig så, just som du sa Nina, om inte jag skulle ha de där räkningarna som jag följer med, så inte skulle jag veta vad jag sätter pengar på. Mm. Det ska bara försvinna. Så det enda sättet för mig att hålla reda på ekonomin något sån här, så är liksom att se till att man har det där, så att man har de här räkningarna. Och sen några specifikationerna är ju nog jättebra, men jag menar liksom vad det egentligen finns på dem och så vidare.
Nu letar jag som en ekonom som inte alls bryr sig om sin penningar, men det var kanske inte ändå riktigt så jag menar, men alltså man reagerar ju för om summan ändrar. Men i de flesta fall så faktiskt så jag får bara ett par räkningar som pappersräkningar. Jag byter alltid först sen när de börjar ta jättemycket betalt för pappersräkningen.
Ja,
så länge håller jag fast i pappersräkningen tills det liksom blir att nu tänker vi ta 2 euro för varje räkning, så jag kan ändå kan vi skippa.
Ja, så ni tycker ändå är viktigt att man vet tydligt vad man betalar
utan
för
vidare.
Om man vill. Hej, hör ni klockan, den flyger iväg, tiden flyger iväg här, klockan närmar sig 9. Tack så mycket för att ni gästade Yle Åbolands studio.